Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ibland förstår man inte alls varför händer det här. Jag fattar inte, vad ska det här lära mig liksom? Men ofta får man svaret, om det kanske är några veckor senare, månader eller något år senare, och man ser verkligen, ja men det är klart, jag var inte mogen för det där liksom då. Det är klart att det inte skulle funka då.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag ingen mindre än couturedesignern Lars Wallin. Han står bland annat bakom några av kronprinsessan Victorias Nobelklänningar. Han har skapat scenkläder till Kungliga Operan och till många av våra största artister. Lars har genom åren vunnit många priser för sin fantastiska design och är verkligen en av våra största modeskapare. Och vi går in på om det alltid har varit en självklarhet att jobba med mode. Vi går in på hur hans föräldrar stöttade kreativiteten och var väldigt öppensinnade för det. Vi pratar också om mobbing och utanförskap och hur det har påverkat honom och hans liv. Men också hur han har jobbat med att stärka självkänsla. Mycket mer. Otroligt spännande avsnitt. Varmt välkommen hit, Lars.
Tack så jättemycket.
Jag har börjat småprata nu här innan och jag känner bara paus. För att jag tror att vi har mycket, mycket att prata om och det kommer att vara ett fint samtal.
Vad härligt. Ja, men det känns bra här. Mysig stämning du har i studion.
Ja, men eller hur? Man kommer ner i ett lugn och det är precis det som är tanken. Att du och jag ska catcha upp om livet. Jag är sjukt nyfiken. Jag har ju gjort en research precis som man gör innan man ska podda. Men det är en helt annan grej när man får ha ett samtal. Och får höra. Och nu har jag ju haft ett härligt intro på vad du har haft för dig det senaste och allt du har åstadkommit. Men hur började allting? Vart växte du upp och vad drömde du om som liten?
Alltså jag kommer från Västerås och en liten villastad utanför, eller villaby eller vad man ska säga, utanför Västerås som heter Hökåsen.
Ja.
Mina föräldrar flyttade, eller byggde huset när jag föddes i stort sett. Så att jag flyttade in där när jag var ett år och mina föräldrar kvar i huset fortfarande. Så jag har tillgång till mitt barndomshem, det känns fantastiskt. Men det var, ja men jag hade en väldigt, jag och min lillebror hade en väldigt så här fri uppväxt och väldigt så här kreativ, och vi fick ta plats och vi hade utrymme, vi hade ett stort lekrum i källaren och vi liksom var mycket ute och jag lekte cirkus och det var allt möjligt på tomten och sådär. Men jag har väl alltid varit kreativ och tecknat och målat väldigt mycket, men det var ju ingen. Min mamma jobbade på bank och pappa var polis och det var ingen liksom i släkten som jobbade med mode eller så. Så när jag var riktigt ung så visste jag inte ens att det fanns ett yrke som hette designer.
Mm.
Utan jag tror att det var när jag började titta på ett program som hette Lilla journalen, som Ingrid Skrevelius, en legendarisk journalist, hade. Där hon sände rapporter från Parisvisningarna och couturevisningarna, framförallt i Paris. Och hon tog med oss in bakom ateljéerna och pratade så häftiga ord som pansammet och chaussette och organza. Och jag tänkte, gud, vad är det för språk hon pratar och vad är det för värld? Och blir helt så här trollbunden av det här.
Ja, redan då?
Ja, så jag tror faktiskt att det började, men fortfarande var det inte riktigt en medvetenhet att det var liksom ett yrke som var design, utan det var nog när jag låg hemma och hade vattkoppor och läste Veckorevyn. Och då var det ett stort reportage om Anders Bäckmans designskola i Stockholm. Och då kände jag bara så här, men där ska jag gå. Där pratar de ju det här språket liksom, som jag var så fascinerad av. Och, ja, så då började drömmen om kläder. Plus ett annat tillfälle också som var när vi gick i åttonde klass, tror jag, nionde klass. Så hade vi så här skolrevy på skolan och då blev jag invald i kostymansvarig gruppen. Och då fick jag upp lite det här med att det går att vara kreativt och uttrycka sig med kläder.
Mm.
Så jag tror att det är liksom en blandning av de här världarna som fick mig att börja med mode.
Och vad fint att dina föräldrar någonstans uppmuntrade, för ibland kan det ju vara så att om de inte är kreativt lagda att de kanske pushar mycket på skolan och akademi och liksom traditionella yrken.
Ja.
Men de har inte försökt forma dig på det sättet.
Aldrig, och det, jag tog ju det, för, eller det var liksom ingenting jag tänkte över. Det är först när jag blev vuxen och liksom verkligen förstod värdet i det, att de aldrig har ifrågasatt mig. Jag tänker, pappa som är polis, och, liksom, och det är klart han har fått höra grejer, och på den tiden liksom
ja.
Med, alltså din sons klänningar liksom, eller designer. Ja, det var, men de har aldrig någonsin ifrågasatt, och jag förstår att de också har känt sig oroliga. Jag menar, jag har varit egenföretagare hela mitt liv, och det är ju upp och ner med det liksom, och ekonomiskt, och hur ska han klara sig, och kommer han någonsin få något liksom lugn i livet? Men det har de hållit för sig själva liksom. Så jag har känt sån tro på och stöd på att tro på min dröm liksom. Och det tycker jag är fantastiskt. Men,
vilka role models.
Ja, men det är liksom magiskt, verkligen. Så idag så uppskattar jag det mycket mer än jag förstod vad värdefullt det var när jag var yngre.
Man förstår ju inte hur sånt där kommer präglen förrän senare. Nej. När man inser så här, shit, och när man är kanske orolig själv för andra eller så där, när man är i vuxen ålder, men ska du inte tänka på det här? Och hålla det inom sig är ganska fint, och liksom inte uttrycka det, och kanske även om man är orolig.
Ja.
De kanske var det i vissa stunder, men att de inte visade, utan liksom trodde.
Bara supporta, och liksom, det gjorde ju att jag verkligen vågade satsa och inte tänkte så mycket.
Mm.
Hade man fått höra liksom, men det här är ju väldigt osäkert yrke, och det är klart, då hade jag blivit mycket nervösare och säkert inte våga hoppa på sådana projekt som jag har gjort sen liksom i livet.
Ja.
Så att det har varit fantastiskt värdefullt.
Vad roligt, vad fint. Och sen så växte du upp där, och hur var skolåren?
Jag hade en period när jag gick i 8:e klass, så blev jag ganska brutalt mobbad av ett gäng killar i 9:e klasserna. Och det var ett väldigt jobbigt år som har präglat mig kanske mer än vad jag har förstått. Liksom. Det är nu senare tid när jag går i terapi som jag verkligen fattat hur mycket det har påverkat min självbild och liksom, ja, hela mitt liv egentligen. Liksom. Men då så kände jag, det var ju naturligtvis väldigt jobbigt. Jag var ju så här tacksamt offer. Jag tror inte att det var direkt liksom något hat mot mig, men jag liksom sparkade inte tillbaks, eller jag slogs inte tillbaks, eller jag sa ingenting, utan jag liksom skämtade med dem som om det vore en roligt bus bara liksom, och hade det där inom mig, och jag berättade inte för någon, och man pratade inte om mobbing på den tiden.
Nej.
Heller. Och jag kommer ihåg när jag kom hem från skolan, så låste jag in mig på mitt rum och satt och grät. Jag berättade inte för mina föräldrar heller förrän liksom i slutet på skolåret, där liksom det jag blev dålig liksom på grund av det här. Det hade gått för långt. Och mina klasskompisar började liksom fatta att det här är ju inte okej. Okay, liksom, hur mår du, Lars? Liksom.
Mm.
Och då började vi prata om det. Tog upp det med skolan.
Men då
skolan
hade det gått ett år.
Då hade det gått ett år, precis.
Och
så det var en
dålig.
Jobbig period, verkligen. Och efteråt så har jag alltid sagt så här i intervjuer och så. Men jag tror ändå att det stärkte mig liksom, att jag blev ändå mer medveten och målinriktad på att satsa på min dröm. Men jag inser nu liksom att jag har alltid haft med mig en fråga att det är något fel på mig. Jag har aldrig förstått vad det var som var fel. Men jag har alltid haft med mig det. Det är liksom, det är något fel på mig liksom. Så folk kommer avslöja det. Liksom.
Ja, exakt.
Och den känslan har ju påverkat min liksom självbild och också mitt självförtroende när det gäller mig som person liksom.
Kan du tänka dig att du går in i din kreativa värld då och är en annan Lars och sen att liksom självbilden är en annan när du inte är den Lars?
Ja, och i det kreativa där har jag ju fått så fantastisk bekräftelse, och idag känner jag mig liksom trygg i mitt uttryck och liksom säker med erfarenhet och så. Liksom. Så jag känner mig verkligen trygg när jag jobbar. Liksom. Men det är just de här privata bitarna och också att jag hela tiden har en känsla av att det kommer ta slut imorgon. Det är liksom någon kommer avslöja mig och liksom att upptäcka mina fel. Och sen är det över liksom.
Mm.
Så den känslan har funnits med mig på något konstigt sätt som har gjort att jag har varit väldigt hård mot mig själv och dömer ut mig själv liksom i olika situationer. Och jag pratade med min terapeut om det här just att jag tyckte att men det är väl inget konstigt att man jag hela tiden dömer mig själv och har gjort en intervju eller i tv eller något sånt där. Jag hade kunnat gjort bättre, jag kunde göra mycket bättre där. Varför svarar jag så här? Varför hade jag inte påläst om det där? Och ja, hela tiden så, men det här är ju, ja, det är helt osunt att hålla på så. Men jag har inte
man blir aldrig liksom nöjd.
Nej.
Du kommer ju kanske se tillbaka och bara, men gud, det där gjorde jag ju jättebra. Men där och då så tänker man ju inte att det är bra.
Nej.
Och då kan ju livet gå förbi, så är man aldrig nöjd. Hur mycket mer man än
Och på ett sätt så skapar det ett driv, för att man tänker hela tiden, man är hela tiden orolig att man ska misslyckas. Så att man är liksom med på ett annat sätt och man pressar sig själv på ett annat sätt. Men det är också osunt, som du säger, man måste ju stanna upp. Och jag har ju fått så här tillfällen där jag verkligen har gjort det, bland annat min utställning och även när jag skrev boken. Man går igenom lite vad man har fått vara med om och vad man faktiskt har skapat och hur mycket man har påverkat folk med glädje och liksom.
Ja, det är fint.
Det känns fantastiskt, så att det är viktigt att ta den där tiden också att reflektera vad man har fått vara med om.
Och jag tror att så många känner igen sig i det där att man inte duger som man är, eller utan prestation. Att man går in i liksom den man är när man presterar och man gömmer sig för det är bekvämt, där är man duktig och sådär. Men hur har du gjort för att liksom stärka din självkänsla och självbild? Hur har du jobbat på det? För jag tror att många känner igen sig i det där.
Nej, men jag har inte varit jättebra på det. Liksom när det gäller mitt yrke så har det liksom kommit en styrka med åren och med erfarenhet. Och jag känner liksom att jag har, ja, men där känner jag mig säker idag. Jag har liksom någonting att falla tillbaks på som jag hela tiden har med mig i alla nya projekt jag gör i jobbet. Så där känner jag mig idag, även om jag jobbar i en bransch som är väldigt flyktig och det är liksom snabba trendförändringar och liksom man ska hänga med, och jag har ju på något vis gjort min egen grej. Och det är klart att ibland har man känt att liksom, ska jag verkligen, liksom, borde inte jag också haka på den här trenden, eller är jag rätt eller är jag ute? Liksom,
ja,
hela
ja.
De där modefrågorna som alltid finns där på något sätt. Men jag har ändå varit stark i och hittat en styrka i mitt, på grund av kunderna liksom, som har uppskattat, och jag ser vad som händer när de får mina kläder på sig och vad de känner. Och så det har liksom varit mitt driv hela tiden, att nej, men det är rätt ändå, även om man känner att man, jag kanske inte blir, jag blir inte sedd i modebranschen på grund av att jag inte jobbar med trend och jag gör inte det senaste liksom och sådär. Men när det gäller personlighet, ja, alltså, eller personlig, hitta motivationen. Och
är du lika hård mot dig själv nu när du dömer varje del? Så som du sa, det här kunde du gjort bättre, Lars. Eller
ja,
känner du att
det är ganska liksom nyligen faktiskt i min terapi nu som jag förstår hur liksom jäkla hård jag är mot mig själv. Liksom, för att det har varit bara ett sätt att vara. Men jag har ju inte mått bra av det heller. Liksom. Det är, som sagt, det har en viss tjusning, eller en viss, det pressar den på ett sätt att prestera det bästa liksom, men det är också väldigt utmattande att hela tiden tvivla liksom på allt man gör. Är det sista gången jag gör det här liksom, eller vad kommer folk att säga? Att hela tiden ha den där nervositeten liksom.
Det tar ju mycket energi.
Det tar jättemycket energi som inte är en bra energi. Och när jag började gå i terapi, då var jag verkligen så här, jag vill känna mig fri. Jag vill känna att jag lever mitt liv liksom. Inte styrd av vad andra ska tycka eller tänka. Och jag kände verkligen inte det. Jag kände mig fri i mitt skapande. Och det har blivit att jag nästan har gått in i det för mycket på något sätt. För att jag där
glömmer där har du friheten.
Där.
Liksom.
Ja. Och där känner jag mig säker, där känner jag mig trygg och i grunden. Liksom. Så att, jag har lite att jobba på
det. Ja, men det är också det. It's a journey. Vi alla, och det tar inte slut och man blir aldrig liksom färdig. Det har varit liksom min resa att förstå att jag vill gärna bli klar. För jag är en sån som bara, nu gör jag det här, sen är jag klar.
Ja.
Men som min terapeut säger, du kommer inte bli klar. Det kommer vara så här upp och ner. Och så ena dagen så känner du, här har jag progress. Så dag tre kan du känna att så här, gud vad jag är hård mot mig själv. Piskan på igen.
Ja.
Och det är väl det som är den här liksom, upp och ner, berg- och dalbanan i livet.
Det är väl livet, det är exakt. Att man ska lära sig hela tiden och man utvecklas. Liksom.
Ja.
Så att det finns ju en tjusning, men det måste vara en balans i det. Liksom. Man får inte vara för hård. Och det, vi pratade om det lite innan vi satte igång här nu också. Idag så är det ju ändå mer filtrerat och vi lever det här perfekta insta-livet. Liksom, och på alla plan, både privat och i jobbet. Liksom. Och jag är väldigt glad att jag inte är uppvuxen med det. Att jag hade liksom en frihet att få prova mig fram utan att dömas liksom, i mitt yrke också. Det fick ta tid. Liksom. Jag fick lära mig mina misstag. Och det känner jag att många unga idag inte har den. De får inte den tiden. Och de ska direkt, liksom, jag ser bara på Idol och sådana program. Mm. Och sen vinner de där så ska de direkt ut och stå på stora arenor och sjunga med artister som hållit på i hur länge som helst och har massor med erfarenhet.
Och bli bedömda.
Och bli bedömda mm. och kritiserade. Och det är så orättvist och så jäkla tufft.
Verkligen.
Så att jag förstår att det är många som liksom mår dåligt idag också för att man får inte misslyckas. Man får inte prata om sina misslyckanden.
Nej.
Och där kan jag känna, liksom, när jag skrev min bok så var det just mycket att jag ville berätta om min erfarenhet av att misslyckas. Det är liksom det som utvecklar den mest, tycker jag.
Mm.
För på något vis, när någonting går fel så sätter man sig ner och tänker liksom vad var det som gick fel? Vad ska jag göra för att inte hamna där igen? Och liksom man analyserar på och det blir en utveckling, tycker jag.
Verkligen.
Framgång kan vara liksom snarare hämmande. Liksom att man låser sig, man är rädd att prova nya vägar för att man har fått viss uppmärksamhet för en viss riktning man har haft. Liksom.
Mm.
Och det tycker jag, plus att man känner förväntningar på sig själv också.
Gud, ja.
Så att jag tycker att man ska inte vara rädd för att misslyckas. Och vad är ett misslyckande egentligen också?
Exakt, det är ju en sån definitionsfråga.
Ja.
Och när kände du att du hade ett stort misslyckande i livet?
Mitt första riktigt sådär när jag bara bröt ihop och grät, det var faktiskt när jag hade hållit på ett tag. Jag hade flyttat, det var runt 2002. Jag hade gjort en satsning, tagit in en investerare som hjälpte mig. Och vi skulle liksom göra det här stora breaket. Om man säger. Och jag bara liksom matade på. Jag hade liksom någon känsla av att det här känns väldigt tufft ekonomiskt. Men min investerare som hade hand om businessbiten sa att det kommer komma in pengar. Vi är liksom på rätt väg, fortsätt liksom. Och sen kom det en dag bara att nej, det här går inte. Liksom. Jag har inte pengar på kontot, jag kan inte betala skatt. Så jag var tvungen att sätta bolaget i konkurs.
Mm.
Och det var, jag kände mig som värsta losern. Men det fanns inte i min värld att man skulle misslyckas på det här sättet. Så att jag bara grät och grät, var helt förtvivlad. Men sen liksom dagen efter det här beslutet var fattat, vi hade haft möte med konkursförvaltare och så. Så ringde ändå telefonen och det var någon som ville beställa en klänning från mig. Och då kände jag så här, men det är ju inte mitt skapande som det är fel på. Liksom, utan det har varit organisationen runt omkring mig. Och då fick jag liksom kraft igen att glöm inte det. Det är liksom, man kan liksom prova sig fram och misslyckas med former runt omkring. Men själva grundkärnan i företaget eller i ditt kreativa liv liksom, är det inte något fel på?
Nej.
Och det fick mig liksom att resa mig upp igen. Ja, men jag skulle säga, det var en sån chock. Idag är jag inte lika liksom stressad över sådana bitar. Och jag tänker att misslyckanden är en del av resan också som utvecklar den. Men då kände jag inte så. Så det var nog mitt största som har liksom satt så här riktiga spår.
Men det är också intressant hur hela ens värld rasar.
Mm.
Och för dig, medan för någon annan som kanske ser det utifrån och bara säger, men gud, det där var väl ingen fara. Men man har den här bilden i huvudet av vad ett lyckande är och vad ett misslyckande är. Och så kan det göra så ont tills man inser när man tittar tillbaka först att det kanske var det bästa som hände.
Ja, idag är jag väldigt liksom trygg med att saker och ting händer på grund av en anledning. Liksom. Och jag kan känna mig så här lite, man får vara lite flummig, så här lite guidad i livet. Ja. Liksom. Och ibland förstår man inte alls varför händer det här. Jag fattar inte, vad ska det här lära mig? Liksom. Men ofta får man svaret om det kanske är några veckor senare, månader eller något år senare. Och man ser verkligen, ja men det är klart, jag var inte mogen för det där liksom, då. Det är klart att, att det inte skulle funka då.
Nej.
Och det tycker jag är ganska häftigt, liksom, att vara med i flowet i livet på något sätt liksom, och känna sig trygg med det, att det finns en mening. Och man kan ju känna, jag tror vi alla känner det, liksom, vissa dagar så går allting bara åt helvete.
Gud.
Och man liksom, ja, det börjar med liksom,
man vill bara dra täcket över huvudet och bara, nej.
Ja, man bara säger, glöm den här dagen liksom. Bara gå hem och lägg dig och så börjar vi om imorgon Och ofta så kommer liksom en negativ grej, då kommer också någonting mer negativt. Alltså då samlar de ihop sig. Det är lite så här karma på något sätt.
Verkligen.
Och även när det går bra så händer det helt plötsligt, bara faller massa bitar på plats och det kommer in massa spännande uppdrag och man får ett flyt. Som, så att det är liksom upp och ner hela tiden, energierna i livet på något sätt.
Verkligen. Man önskar man kunde förmedla det till dem som genomgår det där misslyckandet och hela världen rasar just nu. För att det är alla gemensamt, nästan mina gäster som pratar om misslyckande, att så här, det blev till det bättre. Och man kan se utifrån sitt eget perspektiv och liv att det blev ju till det bättre. Men när man är i det så är det så mörkt.
Ja.
Man är så förtvivlad och så hör man de här grejerna. Och då vill man, jag vill någonstans också förmedla att så här, vad det är du är och lita på att det kommer bli bra. För att det blir ju oftast det.
Var lugn och vänta ut det. Du får ett svar liksom. Och det kommer liksom, om man inte låser sig helt liksom, bara som sagt bara går in i det här misslyckandet och inte ser vad som händer runt omkring en, då är det klart att då kan det vara svårt att komma ur det liksom. Men jag tror att människan är funtad så. Jag tror våran liksom hjärna funkar på att man ska liksom ändå utvecklas och överleva, och kroppen är ju ganska fantastisk också. Man har fysiska misslyckanden, man säger, eller man skadar sig eller liksom man blir sjuk på något sätt, och så känner man liksom, varför drabbar det här mig? Men ofta så, även där får man ofta en förklaring liksom, tycker jag.
När kände du att nu, för nu började vi lite bakvänt, vilket är kul för misslyckande, när kände du att du faktiskt hade ditt stora genombrott i din karriär, när du bara wow, I made it?
Ja, men jag tror det är flera tillfällen, men jag tror när jag startade ju eget direkt, jag gick ut Beckmans designskola, för det fanns liksom, jag kände att det här var mitt sätt att uttrycka mig, jag måste få göra min grej, och tänkte inte så mycket vad det liksom innebär egentligen att starta eget. Och i början så var man ju liksom, jag måste få ihop till hyror och liksom ta ut någon lön eller ja, så att jag tog in alla jobb jag kunde få. Det vart mycket så här ändringsgrädderi, och jag kommer ihåg liksom, efter 2 år ungefär kände jag att jag tyckte inte var roligt att gå till jobbet längre, för jag gjorde inte det som jag verkligen ville och som jag hade tänkt när jag började firman. Och i den vevan så fick jag en förfrågan från Björn Axén som är hårfrisör och innefrisör liksom. Och han skulle göra en stor frisyrvisning på Hamburg Börs här i Stockholm. Och frågade om jag ville göra en helt egen entré. Då hade vi jobbat lite grann ihop på fotograferingar. Vi hade haft män och grejer när de hade varit på olika frisyrvisningar och resor. Men då skulle jag få en helt egen entré. Och jag såg där som ett tecken att nu ska jag göra min grej kompromisslös. Så att jag liksom tog mina sista pengar och sydde upp en kollektion som verkligen var jag utan kompromisser någonstans. Och det blev en otroligt fin respons på det. Både liksom att modepressen fick upp ögonen för mig ordentligt, och artister liksom började låna kläder och köpa, beställa kläder. Och jag kommer ihåg att det här var på Henry Bush, och nöjeschefen på Henry Bush jobbade med Anneli Rydé då för en krogshow som heter Stulna kyssar, och sa till Anneli, du måste träffa den här unga killen, jag tycker han ska göra dina kläder till showen. Och Anneli träffade mig och vi klickade och jag fick uppdraget. Så det är liksom, och det var min första så här krogshow, och så att det här var liksom ett sånt stort genombrott tycker jag. Och sen tror jag att den här känslan av att man hade lyckats, det var när man insåg att företag och personer som hade köpt ens klänning var liksom måna om att tala om att det var en Wallin-klänning de hade. Eller företag frågade, är det okej att vi skriver ut att vi jobbar med dig nu? Liksom, och
mäktig känsla. Att
det, ja, då blev det så här, gud, jag har skapat ett varumärke liksom.
Ja.
Så det var ganska så här. Sen var det en period där som var väldigt svår att sitta och prata om sig själv på ett sätt, eftersom man också heter Lars Wallin. Men det lärde jag mig sen, liksom, att det här varumärket vi pratar om nu och personen är en annan.
Ja, för det känns ändå som att under många år har du varit lite mystisk med ditt privatliv, och du har inte pratat jättemycket kanske om dig och din resa och motgångar och sånt där. Var det någonting som kom med åren att du kände så här, nej men jag vill öppna upp mer, eller har du alltid pratat om det?
Nej men vet du, jag kände ganska, när det började hända grejer för mig och det började skrivas, jag var med i TV och det liksom, ja det bubblade runt omkring mig, så gick jag på myten om mig själv. Mm-hmm. Jag märkte att jag som person blev större än mitt skapande. Och jag blev mer fokuserad på, gud vad roligt att jag är med i den tidningen och i det TV-programmet och få jobba med den artisten. Och det där gjorde också liksom att jag tappade bort mig i den kreativa processen. Jag visste inte riktigt, lite det här med att man upprepar en framgång. Liksom. Att jag vågar inte utveckla mig för att jag var rädd. Men det gick ju så bra när jag gjorde det där sist. Och att jag måste. Så att det var liksom en sån här, nej men det här känns inte bra. Hur ska jag liksom göra för att inte... Jag måste tillbaka till att jobbet är viktigare. Det jag presterar, inte jag som person.
Mm.
Och då bestämde jag för att kunna hantera det. Så jag ska inte ställa upp på några lekprogram eller hemma hos reportage. Eller, och hela tiden gå tillbaka till den där känslan jag hade första gången jag gjorde någonting. När jag inte hade några förväntningar på mig. Jag, hade liksom, jag var bara fri i skapandet. Jag gjorde det med kärlek och hjärta. Mm. Och gå tillbaka till det utan förväntningarna varje gång man startar någonting. Nytt projekt. Liksom. Det, jag försöker att göra det hela tiden. Även om det är svårare för att man har ju förväntningar på sig när man har byggt upp ett varumärke som folk förknippar med någonting.
Så men jag försöker ändå. Och det, foka på rätt sak.
Ja, och sen när senare i livet, jag har fått jobba med så mycket olika personligheter och jag ser verkligen den här kampen med att gå på myten om sig själv. Att det är så lätt att man... Att man framförallt om man har haft framgång med att man låser sig i den sitsen, att man inte vågar prova nya vägar och det blir hämmande i arbetet.
Verkligen. Och kanske det här att man, som du sa hemma hos reportage, att man tappar bort lite sin core, att man får en sån high på den här famen. Som man kan se mycket i storstäder med mycket media. Att man får vara med i reportage. Man, och då såklart media plockar upp det. Någon annan har skrivit och bara wow, den här personen är som fire nu. Vi vill också ha honom.
Ja.
Och så blir det att det blir så här jättetopp. Och sen blir det nästan en liten dal. För man kan ju inte alltid vara på den här highen.
Nej,
och då det känner man sig misslyckad.
Ja, exakt. Och det är så himla lätt och, eller svårt då, att tacka nej. När man liksom har ett, är man inne i ett sånt här flöde liksom, där det är med positiva förfrågningar och så. Men det är viktigt att tänka på det också. Och för mig var det liksom, när jag insåg att jag hade skapat varumärke så, då var det en ny tankevärld i liksom vad jag ställer upp på, vad jag är med i själv. Jag har ju använt mig själv också som att marknadsföra mitt varumärke, men jag har skilt väldigt mycket på, jag har sett det som en, liksom en roll i yrket och inte kopplat till personen. Och jag har varit på röda mattan och kändisfester och hit och dit också och syns, men för mig är det en del av jobbet och en krydda. Det är inte därför jag gör det här, men det är liksom ett sätt att knyta kontakter, att få, liksom bygga sitt varumärke liksom, och fortsätta underhålla sitt varumärke. Och då är det liksom mycket lättare att se på det här liksom med, jag behöver inte liksom gå på alla fester, utan nu tänker jag mer, jag går på fester som jag tycker är intressanta för att jag kanske kan lära mig någonting eller få uppleva någonting nytt, eller jag går rent bara för mitt varumärke. Liksom.
Mm. Så klokt tips, för att jag tror många som lyssnar, inklusive mig själv en period i mitt liv, att jag säger, men jag kommer inte få några PR-kunder om jag inte alltid är out and about. Nej, men vad trygg att om du är duktig på det du gör så kommer folk tipsa om dig.
Exakt.
Man behöver liksom inte vara den som är på allt igen.
Nej.
Det blir nästan lite utvattnat och man blir söndersatt och man är inte närvarande.
Nej, och det finns hela tiden behov av att hitta nya grejer, och idag går det ju så snabbt i olika förändringar och det gör ju också att man, det måste man förstå liksom, nu är det en hype runt mig. Jag har ju medvetet försökt att jobba mer tidlöst och långsiktigt och liksom bygga en trygghet eller ett förtroende för mitt varumärke. Så därför har jag undvikit liksom trender och haka på det liksom senaste på grund av att jag vet att det här kommer så snabbt gå över och så är det fokus på någonting nytt. Och då har man varit och kämpat sig upp där på toppen. Och sen blir man liksom utbytt jättesnabbt. Det blir ett otroligt tomrum och vad faller jag då tillbaks på? Liksom? Så att hålla den där jämna balansen, vilket jag också förstår är väldigt svårt idag, för att det tar tid att bygga ett förtroende runt ett varumärke. Mm. Och det måste man vara konsekvent. Och det kommer alltid upp och ner. Liksom. Men stå fast, även när det är nere, så liksom, stå fast vid din filosofi och det som du gör med, som kommer från hjärtat liksom, i vad du än skapar med eller vad du än jobbar med. Liksom.
Mm.
Jag tror att det är viktigt, men det är inte lätt. Liksom, men
nej, du har så rätt. Jag ser det så mycket att jobba med varumärken som är så här, nu är det här trendigt, vi måste också hoppa på.
Ja.
Men vad gör ni sen när det inte är trendigt då? Då kommer ni förlora er core, ni kommer förlora er kundgrupp. Vilka är ni? Vågar sticka ut? För att nu är det så trendigt med kanske lite gothic underground vibe. Då ska alla varumärken bli så, som inte ens har varit så.
Nej.
Och då blir man så här, men när det här är över, då ska ni följa nästa grej. Vilka är, alltså, det är så synd, för många är lite rädda för att tappa marknadsandel kanske.
Ja, men jag tror också att man måste se, liksom, okej, vad är det som är trendigt nu? Mm. Hur kan mitt varumärke eller jag tolka det här liksom, på ett sätt som känns rätt för mig? Att det inte blir liksom, tvära kast i marknadsföring eller
ja,
liksom,
bara,
och att man ändå håller sin stil. Sen kan man ha liksom, en jag har alltid försökt att jobba tidlöst med min design, men sen kan jag addera en trendkänsla i stylingen på visningar eller fotograferingar eller liksom man lägger upp något på Instagram eller så där det känns. Men okay. I grunden så har
så
jag liksom
har
min linje liksom som jag kör på något sätt och försöker utveckla. Och det skapar ett förtroende och som gör en ganska unik liksom, relation till kunderna också.
Verkligen, och tidlöshet som du sa.
Ja.
Hur jobbar du med liksom, att hålla fokuset och motivationen uppe genom åren? Känner du någonsin ibland att bara säga nej, nu är jag less på det här, jag vill göra någonting annat? Eller är du lika passionerad för det här?
Alltså jag känner ju att det här är mitt mission i livet. Jag har inte direkt något val. Jag har inte gjort något val heller på något sätt, utan det här är det jag ska vara med och göra världen lite vackrare på mitt sätt. Liksom. Det är därför jag är här på jorden. Liksom.
Ja.
Så det, jag har liksom aldrig, det har känts liksom, det har varit grunden i allting liksom, som jag har skapat. Men i hittande motivationen, det är klart att man har, och speciellt när man känner det tungt. Jag tycker det jobbigaste alltid har varit den här ekonomiska stressen som småföretagare, och speciellt inom en bransch som är ganska liten i Sverige. Liksom. Det tycker jag har varit det som har tärt mest på en och som har gjort att man känner bara nej, men det är inte värt de här sömnlösa nätterna och den här oron, och speciellt när man blir äldre. Liksom, det, jag har frågat liksom, är det värt det? Liksom? Men sen kommer jag tillbaka till den här kärleken till själva hantverket, och jag måste hitta den känslan liksom igen liksom, då när jag tvivlar liksom. Och jag vet, under pandemin då var det ju allting dog, det var inga fester, inga bröllop, inga artister som fick uppträda, alla mina liksom arbetsområden bara stängde ner liksom, så att man fick väldigt mycket tid att tänka, och jag kände liksom att modebranschen var också på väg åt ett håll som inte jag kunde stå för längre. Liksom. När jag gick in i modebranschen så ville jag jobba med toppen på pyramiden. Liksom. Det absolut bästa hantverket och bästa kvaliteten och den finaste delen av modevärlden. Liksom. Och det är det jag alltid har kämpat för, liksom, att få göra. Och liksom haft också, jag måste bli bättre. Liksom. Jag måste lära mig det här, och en nyfikenhet. Men jag kände att det var liksom ingen som uppskattade det längre, eller för få. Det liksom, allt var så quick fix, och vi fokuserade på en billig prislapp. Vi klickade hem grejer respektlöst, och vi skulle liksom låna saker och ha nya grejer hela tiden. Det fanns liksom ingen som brydde sig om kvaliteter så längre. Och jag kände bara, men gud, hur ska jag... Jag vill inte tappa den energin, och då bestämde jag att jag måste tillbaka igen till varför börjar med det här, Lars, sa jag till mig själv. Liksom. Det var ju kärleken till hantverket, och då kände jag att det fanns ett ställe fortfarande i Sverige som tänkte kvalitet och hade kunder som förstod kvalitet, och det var NK här i Stockholm, varuhuset. Och de har också en tradition, eller haft en tradition med det exklusivaste inom modevärlden, nämligen couturen. Så att jag kontaktade dem och frågade, kan vi inte göra någonting tillsammans? Och då var de också inne i dels att lyfta sin historia med NKs franska couture-salong, men också jobba mer med hållbarhet och långsiktighet och slow fashion. Så att det kändes så rätt, och vi klickade verkligen där, och de ville att jag skulle också öppna ett ändringsskrädderi, vilket jag kände bara, det här är ju perfekt också chans att motivera och inspirera kunder att köpa kvalitet, för att kvalitet håller, och när du har tröttnat på det om några år, då kan du komma till mig, så gör vi om dem, då ser vi om plaggen och uppdaterar dem och förändrar dem efter din kropp och din stil eller det, där du är nu liksom. Och då får du också så här långsiktigt modetänk liksom, slow fashion tänk, och det känns så spännande och så rätt i tiden nu.
Verkligen, hur har mottagandet varit av det? Känner du att Sverige är i framkant här, eller är vi lite sena på bollen?
Alltså, nej, men vi har ju alltid varit liksom, och i modebranschen har det också varit ett under en lång tid prata. Vi inser ju någonstans i bakhuvudet, även när vi köper de här billiga grejerna, att vi förstår ju att det är någon annan som har fått betala. Och ofta att det här är liksom i miljön och arbetarna som tillverkar de här produkterna som vi köper billigt. Så att någonstans i bakhuvudet har det funnits, men vi har liksom på något vis lurats att tro att vi köper samma produkt som de här bra grejerna, men mycket billigare. Att det är det som är grejen, och att de här lågprisföretagen kan ha så låga priser på grund av att de gör så stora kvantiteter. Men det är inte hela sanningen idag. I början var det kanske så. Men idag måste de dra in på alla led för att kunna få de här marginalerna och kunna producera en produkt som är så billig. Så att jag känner att under pandemin så tror jag vi alla liksom reflekterade lite mer över, vad har vi? Har vi inte liksom massa plagg i garderoben som etiketterna fortfarande hänger kvar i? Liksom, eller hangtags, som vi har inte ens använt dem. Och behöver jag verkligen köpa 14 toppar om året eller 7 par jeans? Liksom? Det är någonting ohälsosamt med det. Och att man har börjat tänka om lite grann i modebranschen. Det är bara hetsat på. Vi har jagat så att hela tiden skapa nya eller köpa nya plagg för att vara trendiga, och så slänger vi bara liksom respektlöst. För även de här billiga produkterna är ju sydda av människor.
Ja.
Det är inga maskiner som spottar ut de här, utan det är en person som har suttit och sytt det. Och då blir det liksom en annan, ett annat tänk på något sätt.
Ja.
Så att det, ja, jag tycker att det känns, och unga idag känner jag också mer medvetna också om hur de handlar och förstår på ett annat sätt. Ifrågasätter också lågprisindustrins orimliga låga priser.
Verkligen. Och ja, men det som du säger, pandemin gjorde någonstans när man bara stannar upp, för det är ju det, man stannar alltid upp ur ekorrhjulet, och börjar man ju reflektera och ifrågasätta.
Ja.
Och då blev det nästan så här, vad fan håller man på med?
Ja.
Det är nästan äckligt, som du sa, det sitter ju någon som har gjort det här. Hur kan man, vad är det för beteende att bara så här ha prislappar kvar? Det är, så, ja, det är ingen respekt för, som du sa, någon suttit och gjort.
Nej, man kan inte ens prova. Nej. Man köper det så billigt och då passar det inte så slänger det.
Ja.
Och det är ju tyvärr det vi gör också. Alltså det är ju liksom enorma resurser som försvinner och som tas från jorden idag på grund av en överproduktion och en osund konsumtion.
Men varför blev det just couture för din del? Vad innebär couture för de som inte riktigt har koll?
Ja, men couturen kommer ju, det är ju en förenkling av, eller förenkling, men det är egentligen allting som är utanför Paris haute couture-salonger. För haute couturen är ju grunden, det är det finaste och högsta nivån på skrädderi i kombination med en designidé som sys personligt efter kundernas mått. Och för att få kalla det haute couture måste man tillhöra en förening kan man säga i Paris, och man måste ha sin ateljé i Paris, och det är massa regler runt omkring det här. Men vi som jobbar med samma typ av hantverk men inte uppfyller alla kraven på den här listan, vi får kalla det couture istället.
Aha.
Så det är väl, det är fortfarande intressant. Det liksom finaste, högsta hantverket i kombination med en designidé. I de finaste materialen.
Det var liksom alltid det som tilltalade dig.
Jag blev så fascinerad när Ingrid Skrivelius sände de här visningarna från Paris. Liksom, så kände jag att wow, det här var, liksom, det var så kompromisslöst i det konstnärliga uttrycket. Och man, ingenstans tänkte man så här, att det blir billigare om vi gör det så här. Utan man gjorde det på det bästa sättet, och det fick kosta på ett helt annat. Det fick kosta det kostar, för att det tar den tiden och materialet kostar så och så mycket. Och det är liksom, det är ett annat sätt att tänka. Jag kan säga, när jag jobbar med couture-plagg så har jag en idé, jag presenterar för kunden, jag har en idé med tygerna, och sen så räknar man ut priset på grund av hur lång tid kommer det ta att syra, hur mycket tyg går det åt, och så kommer man fram till en summa för plagget. När jag började jobba med kollektioner, då började man prata om vad vill vi att plagget ska kosta.
Mm.
Och sen var det så här, vad får då tyget kosta? Vad får produktionen kosta? Och där kom sen designen in, för att då måste jag anpassa till de här. Så det var ett helt annat sätt att tänka.
Aha.
Och det är det jag kände med liksom det fina med couturen, och tidigare också den lyxiga konfektionen också. Det var det bästa av allting, och sen blev priset därefter på grund av att det var en sån hög nivå på alla delar i produktionen. Liksom. Och jag var så fascinerad av det kompromisslösa och samarbetet mellan olika hantverkare. Det var ju liksom modister och det var skomakare och juvelmästare. Och det var liksom så många skrån inom hantverket som skapade den här hela looken som sen presenterades på catwalken. Liksom. Och det, jag tyckte det var så fascinerande och sa det här, jag vill verkligen jobba med det här. Och känna sån passion för hantverket och för vackra material. Liksom. Jag kan bli hög på det.
Ja, men jag förstår, du verkligen målar upp en värld. Jag liksom lever mig in i hur det går till. För jag har verkligen ingen koll. Det är därför det är så roligt att jag kan ha en podd. För nu får jag lära mig lite hur det går till. Och, för då kan det ju ta otroligt lång tid för dig med ett arbete eller en kollektion. Eller liksom, hur säger man? Vad säger man i din värld? Ett couture-plagg?
Ett couture-plagg, plagg, ja. Och det, i snitt så är det ungefär 5 gånger jag träffade kunden också. Från första konsultationen där jag liksom känner av kunden och liksom försöker hitta hennes personlighet och se både fysiska och psykiska förutsättningar liksom för att kunna lyfta det liksom i designen jag gör. För jag jobbar lite annorlunda mot couturehusen i Paris. De gör ju en visning och de måste göra 2 visningar om året med ett visst antal plagg och det ska vara dagplagg och aftonplagg och, i den här kollektionen. Och sen visar de den med privatvisningar för kunder. Och därifrån beställer man och gör justeringar. Men jag gör ju unik design för varje kund. Så det finns ju bara 1 exemplar av mina couture-plagg. Och det är gjort för den kunden liksom, som är sytt efter kundens mått. Och vi provar liksom en 3D-skiss, en toal av klänningen också innan vi börjar sy de riktiga tygerna. Så att det är en process som kanske tar 3 månader eller ett halvår ibland.
Och att det känns, nu får man inte prata om trend, men det går ju tillbaka till att vara unik, ha långsiktigt, ha någonting som någon har. Hantverk har ju aldrig heller varit tillbaka som nu, eftersom att allting är så digitalt och maskinerat. Det känns också som att folk är så, alltså i alla fall kommande generation som komma skall, känns som att de är så här, bort med det digitala, bort med massproduktion, för att de har så mycket av det. Och förhoppningsvis så är det verkligen en uppsving igen att hantverk liksom värderas så högt.
Jag tror också att vi ser liksom på mycket psykisk ohälsa idag också, att vi mår inte bra liksom, för att dels är vi stressade av alla möjliga skäl, liksom leva det perfekta livet och allting, men också lite grann vad förutsättningarna har nu blivit på grund av den här lågprisindustrin som presenteras av billiga produkter, både inom maten där vi äter liksom, ja, men mycket av den här fastfoodindustrin är också, det är ju inte ens mat längre. Nej. Det är ju kemikalier och mikroplaster och det här får vi i oss som lagras i kroppen och ger oss ingen näring. Och sen med kläder också, liksom polyester. Jag hörde en jättespännande intervju på Instagram nu, blev jag så fascinerad, just det här med att allting sänder ut energier, alla material sänder ut energier och hur olika material, textila material, påverkar kroppen också och liksom lirar med kroppens vibrationer. Och polyester är ju någonting som verkligen går totalt emot liksom kroppens vibrationer. Det blir en jättekrock där, så det är ju inte att undra på att vi mår dåligt när vi liksom äter plast och bär plast och liksom bara har plast omkring oss i miljön. Ja. Liksom. Så att det är intressant liksom hur mycket det här påverkar liksom även kläderna vi bär på hur vi mår. Och det tycker jag är spännande liksom att se. Sen när det gäller liksom trender och den biten, jag har ju alltid haft en respekt för att mina kunder har betalat ett högt, eller en stor summa för ett hantverk som tar tid att göra och medvetet jobba med. Jag vill att de ska känna att det här plagget, det är en investering. Det kan de ha hela livet liksom. Och det blir också, folk slänger inte bort mina couture-klänningar. De, när de har tröttnat på dem själva, så antingen syr de om dem eller det går i arv eller hamnar på auktioner eller second hand butiker och får ny energi hos en ny kund som kanske omarbetar dem lite grann. Men det är verkligen plagg som har långt, långt liv. Och det tycker jag finns ett värde i det idag. Att jobba liksom tidlöst med en design också. Jag tycker det är viktigt att vi design också tar vårt ansvar i den här hållbarhetsdebatten. Verkligen. Genom att skapa plagg som inte har ett bäst före datum. Det går ju så fort idag.
Och det vore så skönt för oss som inte är supertrendmedvetna men som vi känner oss snygga och stilsäkra. Alltså jag kan tycka det är en stress för att jag gillar kläder i form av att jag gillar att känna mig fin. Oh. Självsäker, det sätter en helt, helt annan känsla. Men jag blir stressad av, är jag trendig, jag är inte trendig. Ja. Alltså så här, det är sån stress för att det går så fort.
Det går så sjukt fort. Och idag, om vi tittar tillbaka i tiden, då pratar vi liksom 50-talsmode, 60-talsmode, 70-talsmode. Men idag är det liksom 3 månaders perioder. Liksom. Ja, ja. Det är inte årtionden, utan det är liksom 3 månader. Sen är det liksom en ny trend och plaggen ska resa ut. Och det har ju blivit så galet tempo i modebranschen. Precis. Och framförallt i fast fashion
social media. Jag pratade med en tjej som var yngre och hon var så här, men det var ju sån jäkla trend. Alla influencers hade den väskan. Så hade hon sparat kanske 10-11 månader och så köpte hon den. Hon bara, nu har ingen den längre. Nu är det, jag bara, men det där är ju en klassisk Bottega, du kommer aldrig trötta. Alltså så här, ja. Det är ju en jättefin väska, du ska liksom inte förlöjliga den.
Nej.
Nej, men den har ju inte alla nu, för det var den där bubble bag som, ja. Den boomar ju på social media.
Ja.
Och det är ju det som är effekten då, att alla har den då.
Ja.
Och sen är det liksom en annan som man har.
Ja.
Och du vet, och de här unga tjejerna, ofta tjejer med killar också, men tittar och bara, nu är det någon ny grej? Och så kostar det 50 000 plus. Ja. Liksom.
Ja, men jag tror, och framförallt, det kanske är, när man är ung liksom, så håller man på att experimentera. Man vet inte riktigt, vad är min stil? Och då förstår jag att, liksom, att man inte vill lägga för mycket pengar för att man håller på att testa sig fram. Men liksom, vi som har kommit en bit i livet, liksom, vi vet ju ändå vad vi passar i och sådär, så att man, då kan man tänka på ett annat sätt när man konsumerar, tycker jag,
och
köpa kvalitet. Och jag brukar säga det, liksom, det är jätteroligt med trender också, liksom, och mode och förändringar, liksom, men köp ett plagg eller en sak i den här modefärgen då, och ha den jättemycket den säsongen, istället för att köpa liksom allt och sen använder du några gånger och sen är det ute om ett halvår.
Exakt.
Så att man liksom tänker på ett annat sätt. Och jag själv, på grund av att jag har så mycket känslor för material och så här, köper liksom sällan plagg eller saker, men köper kvalitet liksom. Och jag betalar mer vid själva köptillfället, men jag har mina plagg så länge. Och när jag köper ett nytt plagg och kanske några nya skor eller någonting, eller någon ny väska eller något, då blir också de gamla plaggen som jag kombinerar med den här nya också, så då liksom får de längre liv på något sätt och får ny energi för mig också. Så att jag har liksom en verkligen en slow fashion garderob. Den är ganska stor, för att också när det är kvalitet så gör man sig inte av med det. Man sliter inte ut grejerna. Och man kan liksom vårda det på ett annat sätt. Och
kul du sa med att sy om.
Ja.
Det är ju en fin idé. För då kan man också göra om det blir något nytt.
Ja,
när något, det sitter lite annorlunda. Ja.
Och det är ganska liksom lätt. Många saker tror jag, när man köper färdigt också, det är ju, det är väldigt få som bara kan ta ett plagg från Gallio och det sitter perfekt överallt. Men gör man de där små justeringarna, kortar ärmen som är lite för lång, eller släpper ut lite i midjan där det är lite för tajt, eller syr in där det behövs, liksom, då blir det ett helt annat plagg. Och när känslan av att det är anpassat till mig, det blir ju liksom en skräddad känsla på något sätt som också skapar en annan känsla för bäraren till plagget.
Jag blir jätteinspirerad nu faktiskt. Och framförallt om precis göra om. Man får ju en helt ny garderob med det man har.
Ja, och det finns så mycket. Och det, jag tycker det är väldigt roligt. Och när folk kommer till mig med gamla plagg och så försöker jag också tänka att man ska behålla själen i plagget och inte liksom förändra det för mycket. Man ska känna igen plagget i grunden. Inte bara ta tyget och sy något helt nytt utav det. Men man kanske förändrar med små medel som inte behöver ta så lång tid i sömnadsprocessen, så det inte blir en jättehög peng på liksom, omarbetningen. Liksom. Men ändå skapa någonting unikt, om man får en couture-touch på sitt konfektionsplagg liksom, och får någonting unikt, om man vet att det är ingen som har den här versionen av den här jackan liksom, eller den här blusen eller klänningen. Liksom.
Så inspirerande. Och jag tänker, om du fick tala till ditt 20-åriga jag idag, vad hade du gett för råd då?
Jag tror framförallt där jag är just nu, så skulle jag sakta, bry dig inte om vad andra tycker. Kör din grej. Du är unik här på jorden och du har fått en gåva, fullhjärtat. Ja, det hade jag nog sagt.
Fin. Och om du fick lyssna på någon i podden, vem inspirerar dig? Vem hade du velat höra på?
Åh, det finns många spännande människor. Jag tycker Ben Goran, ja, som gör Byred och den resan. Eller Acne Johnny hade jag gärna hört också, för jag tycker de har också så kompromisslöst, genialiskt gjort sina resor, tycker jag, där de har inte liksom gjort något avkall på sina uttryck och sin tro på företaget, oavsett trender. Eller jag tycker de har liksom verkligen lyckats. Jag är väldigt inspirerad av deras resor och blir väldigt, jag får energi av att liksom se hur de utvecklar sina företag. Och
håller med, nu är det många som kopierar dem.
Ja, exakt. Ja.
Tack snälla Lars. Det var så fint samtal. Jag kan inte fatta att det redan har gått en timme.
Nej, wow.
Tack snälla. Alltid
sådana kul. Tack snälla för att jag fick komma.
Jag spelar in den här podden på coworking spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt, och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se, men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.